Okej, nu kör vi igång. God eftermiddag och välkomna till den bistra verkligheten. Idag är det dubbeltydigt här med bistra verkligheten, för ni alla käkar lunch nu. Och jag vet av egen erfarenhet att det inte är så lätt att hålla sig vaken då. Det blir en större utmaning för våra kära föredragshållare, och med tanke på deras innehåll och deras erfarenhet så tror jag det här kommer att gå bra. Mitt namn är Kent Larsson och jag jobbar dagligdags som informationssäkerhetschef i Stockholms stad. Och det är min relation till den bistra verkligheten. I Stockholms stad har vi 30 000 administrativa konton. Vi har 80 000 elevkonton. Så det är en hyfsat stor verklighet som omger mig. Jag har sett, tror jag, det mesta av det som man talar om här inne på förmiddagen. Hur många var det som var här före lunch? Wow. Det är ju en hel del elände där ute då. Och en del får man bukt med och annat är lite värre. Nu är det inte jag som ska fylla de här en och en halv timmar med intressant innehåll. Utan jag har till hjälp här tre vise män. Torbjörn Victorin från Sunet. Det är Jack Acker från Computer Science Corporation. Och Johan Mårtensson från PTS CITIC. Det här är väldigt tajt med tid, som ni kanske märker. Det är ju en och en halv timme och tre presentationer som ska in. Plus att jag har tänkt lite frågestund då. Så att jag tror det är väldigt bra om vi kan spara frågorna till de här 10-15 minuterna som vi har reserverat. Får se om det håller. Jag reserverar det till slutklämmen. Jag ska inte ta upp mer tid nu, utan lämnar ordet till Torbjörn som är första man ut. Välkommen.
Jo, hej, jag heter Torbjörn Victorin. Jag jobbar på Sunet CERT. Och så jobbar jag också på Uppsala universitet och håller på med incidenthantering. Sunet är ju, som ni kanske vet, då, det är ju universitetens och flera andras gemensamma nät. Då. Men nu tänker jag hålla mig alltså till rollen som Sunet CERT och inte som Uppsala universitet. Målgruppen då för våra verksamhet är de som är IT-säkerhetsansvariga på högskolor och universitet, som ju har förstås en ganska varierande kompetens, eftersom att vi har ju stora ställen typ KTH, Lund och sådär, Uppsala, som har kanske 3-4 personer som håller på med IT-incidenter, och vi har små högskolor som har ett par datorer typ, och ja, museer och sånt där. Så att det är ganska varierande kompetens. Och vi förmedlar då, samordnar sådana här incidenthanteringen. Så att vi hanterar givetvis inte sånt där själva förstås. Det går ju inte att alltså, åker ut och titta på datorer. Utan vi skickar vidare och vi försöker se om vi ser några mönster i det hela. Då ser vi de här högskolorna som små ISP:er, så att vi varnar egentligen, alltså vi antar att de är ganska kompetenta själva, så egentligen så varnar vi väl mest för sånt som är farligt för verksamheten då, typ ja, Cisco-buggar och sånt där som skulle kunna tänkas måste patchas snart. Och så ofta försöker vi fixa någon metod som man kan scanna nätet på ett behändigt sätt. Så vi är med i internationellt samarbete också, först och TFC-CIRT Europa, och sen finns det nordiska CERT-forumet. Så har vi kurser då, brukar vi köra incidenthantering för de som är säkerhetsansvariga. Lite då och då. Jag tänkte prata lite om några problem man kan se. Och det är väl patchar är ju ett typiskt problem. Alltså för några år sedan var det ju så att då kunde vi se att man ska patcha sin dator en gång i månaden eller någonting. Men numera så kommer ju, om vi nu håller oss till Microsoft här, så släpper ju de sina patchare, så ett par dagar senare så börjar liksom någon skanna efter det här. Så att man kan ju undra hur det här ska sluta liksom. Nu kommer vi till läget att vi måste uppdatera inom en timme eller någonting. Jag menar, till slut blir det ju ohållbart. Så det går ju inte att institutionerna och systemansvariga som knallar runt och patchar datorer som på många ställen och gör det för hand, utan de måste ju automatisera, för annars så hindrar de ju inte. Så ett annat problem är att de som har, folk har semester på sommaren, vilket ju märktes ganska tydligt nu här i somras. Och sen kommer de att ha sin dator avslagen, och så kommer de att slå på den, och så inom ungefär en halv minut så hackad då, därför att den förstås inte har uppdaterats med avslagen. Fast å andra sidan, har man den påslagen på sommaren, så blir den ju hackad för att ingen ser till den. Så det är svårt att lösa det. Det finns ju många varianter. Om vi nu håller oss till de enkla användarna, så är det så att de försöker, och vi ser åt dem att din maskin är hackad, eller det, alltså det gör det kanske den lokala högskolan då, men. Och de rensar, de kommer ingenstans, och sen tänker de att jag måste installera om, eller många tänker det direkt, och så installerar de om, och så kopplar de in den på nätet, och sen är den ju hackad igen på ett par minuter. Eller så köper de en ny dator, och så är den också hackad på ett par minuter, och det är ju inte bra. Man skulle ju vara glad om det var så att man kunde koppla in datorer när de är nyinstallerade. Ett annat problem, det är alla de här spionprogrammen och rotkitten och sånt som är väldigt svåra att hitta. Man kan ju vara tvungen att köra en hop ur antivirus, rotkitsletare och sådana där wires-detektorer och allting. Och det är ju inte, man har ju säkert inte hittat allting ändå. Så att de är ju ganska avancerade, dagens maskar och trojaner. Och ofta blir ju de här systemadministratörerna ganska desperata till slut, för de lyckas liksom inte hitta problemet. Och sen en annan sak man kan fundera på, när man håller på att titta på skanningar, när det är något sånt där som pågår på nätet, så tror man att det är en och samma, men ofta har man liksom en bakgrundsstrålning där på. Eller man ska säga, man har annan aktivitet som pågår samtidigt. Om man bara tittar på paketen, så ser man bland att det kommer några udda om man kikar noga. Så samtidigt med den här masken som man rensar, så kan det komma bli en massa datorer hackade också. Botnet är förstås ett stort problem. Och jag menar, det finns ju jättestora botnet som ni vet, som är liksom typ 100 000 datorer eller någonting. Och ja, jag ska ta lite mer om det sen. Senare. En sak som man bara tittar på trafiken, så ser man slow scans också ganska vanligt. Alltså, det ser jag, normalt så detekterar IDS-er en trafiktopp, liksom en skantopp. Men de här som verkligen vill kartlägga nätet och skanna sakta över tiden, de hittar vi ju inte om vi inte bara tittar efter det. Jag är inte säker man hittar det då heller. Förmodligen är väl de mycket farligare, eftersom det kan ju vara mer medvetna grejer. Sen en annan trend är ju att det går kanske mera från OS till applikationsintrång, det vill säga exempelvis i databaser. Och de är ju svårare att hitta det, givetvis, för att en databas ändrar utseende och checksumma, det är ju liksom helt naturligt. Men att ett program gör det är ju inte naturligt kanske. Dessutom kan man väl ibland frågasätta kvaliteten i de här programmen som de har för nätet. Om man tittar lite på trender, incidentrapportering och så kan man väl säga att den här, vi hade en ökning i början, men den har ju liksom på något vis, de här klassiska rapporterna har mattats av. 2001 så hade vi ungefär 600 rapporter vi fick in utifrån. 2003 750. Förra året hade vi 1700, och hittills i år så ungefär 750, så att vi hamnar väl på 1000. Och det är inte så mycket. Däremot får vi in rapporter på annat sätt från andra ISP:er och så. Det ligger väl på ungefär 2000 om året. Däremot klagar vi friskt Så vi skickar vidare klagomål från högskolan och universitet. Och 2004 så skickade vi ut ungefär 50 000 och hittills i år ungefär 160 000. Om man tittar på den där 160 000 är det som mest på bortskanningar. Det är universitet och högskolor är ungefär 800 av de 160 000. Svenska ISP är ungefär 700. Så det är en försumbar del som kommer från Sverige. Det mesta kommer utifrån. Om man tittar på vad för typer av incident eller så skanningar sånt där vi har sett, så är det ju NetBIOS. Av dessa 160 000 så är alltså ungefär 50 000 port 137. Och sen nummer två kommer 445, alltså SIFS. Och sen kommer Microsoft SQL och så har vi de andra. Man ska kanske inte ha de där portarna öppna. Annan sak som skannas är som sagt databaser. Microsoft SQL, MySQL, Oracle och så. Alla har ju haft säkerhetshål. Och man ska ju faktiskt, jag tror med att med lite portfilter och sådär sätta upp. Det är nog bra att sätta upp så att de inte blir hackade. SSH har det varit mycket också. Det säger att man försöker testa lösenord. Det hade vi ungefär 3,5 tusen har vi haft hittills i år. Och sen har vi de här Radmin, DDMWare och sådana där fjärradministrationsverktyg som ju är helt legala, men som ofta har man dåliga lösenord, så kan man få in en liksom remote administrator på maskin som man kanske inte vill ha. Om man ser för börjar med verksamheten, då hade vi inte så mycket rapporter, så att då kunde vi hantera det här manuellt. Men nu har vi liksom gått mer och mer mot automatisering, därför att det är ju liksom helt orealistiskt utan vi får manuellt, utan vi får ju försöka vi försöker titta på trender och intressanta saker och inte liksom enstaka grejer. Om man ser på vad som kan påverka vår verksamhet i framtiden, så är det väl, tror jag, det här EU-direktivet om trafikloggning. Frågan är vad det kommer att innebära för en ISP och vad ska vi göra? Måste vi ha någon sån här... Ja, det kan vara ganska svårt att logga full fart trafik. Och hur ska man kunna meningsfullt söka de där loggarna? Myndigheter däremot har ju inte så intresse av att veta vad trafik som pågår. För att, jag menar, förr var det ju incidenter vi hanterade, men nu är det ju inte incidenter. Nu för tiden är det ju någon slags krig nästan. Fast det är ju inte krig, för att det är ju enkelriktat. Vi är ju liksom bara anfallna. Vi kan ju inte gärna bara skjuta tillbaka. Tror jag inte man vill ha. En annan sak som har mycket med det är ju bärbara datorer och radiolan. Anställda som tar med sig datorn hem och så får koppla in på bredbandet hemma och får den infekterad och lånar ut den till sonen som tar med den på LAN-party och sen får den ännu mer infekterad och så tar med den till jobbet igen och sen blir det ju inte så bra. Det är ju tills inget problem för Sunet, så att som sett så har vi, så är det ju, bryr vi oss egentligen inte om det kanske, men däremot är det ju problem för högskolorna. Och det kan ju vara många incidenter som kommer från det. Kan man ju fundera på vad ska man göra åt det här? Ska det vara karantännät eller ska man ha administrativa regler? Det är inte så lätt heller, för att överallt så har vi en massa gästforskare som kommer från olika ställen. Så man kan ju inte, det är svårt att pracka på dem en strikt policy kanske. En annan sak som jag tror vi måste bara titta mer på, det är IPv6. Som trafiken ökar ju så smått hela tiden. Jag kan ju inte påstå att den är jättelik inte, men frågan är ju, vi har ju noll koll ofta. De här verktygen vi har, de bryr sig ofta inte om IPv6. Så Så ett problem är också att den här lokala nätägaren, myndigheten, är inte förberedd på det här IPv6 själv. Hans datorer är det, för det är ju alla moderna datorer. Men själv har han ingen aning om det och tror inte att det förekommer någon trafik. Men den är ju tunnlad förstås, eftersom det gör ju de moderna OS:en. Hittar de ingen förbindelse så tunnlar de trafiken. Vilket jag tror att det är bra att tillhandahålla IPv6 själv, för då slipper man få, då har man ju, kan man ju titta på trafiken, så slipper man få den tunnlad över något dumt som man inte begriper. En fördel med IPv6, det är att det är en väldig adressrymd, och det gör ju att det är svårt för bovarna att skanna efter maskiner som har sårbarheter. Fast det är ju dåligt då, för det är ju svårt för den som äger nätet att skanna efter maskiner med dåligheter. IPsec är också integrerat i IPv6, så det gör ju att då ser man inte om man kör det, ser man ju inte vilken trafik som pågår, och det är ju bra för anonymitet och säkerhet och så, men det är dåligt kanske för NIDS och sånt där, och för nätägare som vill veta vad som händer på nätet. Men jag är inte säker på att det blir hur stora problem för den som helst, för vi har ju fortfarande massor med tunnlar och SSH och sånt där som vi har ju. Vi kan ju leva med det ändå. Ja, låt vi framtiden få utvisa. En annan sak är också att näten blir snabbare och snabbare, och det betyder att de blir farligare också. Om vi nu får 10 gigabit till alla högskolor här om ett tag, så kan ju de faktiskt ställa till med ganska mycket elände. Och det betyder att kraven på respons här kan öka, för att man kanske måste, är det en maskin som lever loppan för mycket, så måste man få tyst på den på en gång. Så att det här kontorstid, det kanske inte håller. Om man nu hoppar tillbaka till det här med botnets och DDoS-attacker och sånt, så är ett problem att de, om man får något sånt, så blockas det ofta. Om man tänker en normal, så att säga, nätinriktad person ser en otäckhet och filtrerar bort det. Och sen är det bra, så att säga. Sen avslutar det ofta efter en kvart kanske. Möjligen hittar man kontrollen för det här botnätet och så tar man bort det. Men vi kommer ju fortfarande ha fullt med droner kvar. Alltså är det som här klienten heter. De som gör jobbet där på botnätet. Så det är, jag tror det är viktigt att vi försöker se till att när vi hittar ett botnät, att vi rensar upp det här ordentligt. Annars kommer ju någon annan återanvända dem i tiden. Ja, ett annat problem vi har är också ju IP-telefonin, som förstås kommer att bli en ganska stor utmaning. Därför att ja, kan säga brandmursregler till exempel inte gjorda riktigt för det här. Risken för avlyssning, DOS och sånt där. Och de ekonomiska konsekvenserna av intrångsringande, så att säga, till spam via telefoni och sånt. Ja, jag har inte mer. Nu är jag slut faktiskt på det här. Färdig. Ja, du ser det. Jag måste. Det gick lite för fort.
Där, ja. Det är fördröjning på den här. Därför blir det lite konstpauser emellan. Är det någon som har några frågor till Torbjörn så här, så kan vi passa på att ta dem nu medan han är varm och inte kan försvara sig riktigt. Martin?
Det gäller ju att klaga till rätt ställe, så ibland kan man ju få ta i lite extra liksom, när folk svarar. I värsta fall får man väl ringa hem till han som är chef för firman. Nej, men alltså det, jag tycker man har ganska goda kontakter och får ofta respons. Ja, ska vi säga. Ryssland, delar av Ryssland funkar bra. Korea funkar ju bra. Sen beror det nog mycket på vad jag lyckas ha liksom känningar. Jag vet inte. Det är någon... Men Korea, Korea var ju problem för några år sedan, men det är de väl inte alls nu för tiden. Kina är det väl mycket kanske.
Okej, okay. Inga fler frågor. Då har jag en fråga, Torbjörn. Det här är ju, låter ju väldigt tekniskt. Det är någon form av teknisk incidenthantering. Stämmer det?
Ja, det kanske man kan man väl säga.
Jag tänker på inom universitetsvärlden, precis som inom den riktiga världen, om uttrycket tillåts, så finns det ju människor också inblandade. Och det är de här mänskliga incidenterna, slarv med exempelvis lösenord och överhuvudtaget. Ja, men tar ni hand om, bryr ni er om sånt eller?
Vi ser ju sällan dem, därför att det är ju mer än lokala universitetet. Så.
Det är inte eran grej riktigt.
Nej, men vad man kan säga att ibland kan ju ett indrång få effekter på andra ställen, därför att samma människa kanske har samma lösenord på 3, 4, 10 olika högskolor.
Ja.
Det är ju inte ovanligt. Och då gäller det ju då att få dem att tänka efter, var har jag också varit, så att de ser till att om de får lösenordet hackat på ett ställe, försöka rensa överallt.
Vad gör ni med dem som ni klagar till och inte, de inte skärper sig? Jag vet att ni har klagat till mig någon gång här, men det är inte du som har gjort. Men jag vill bara veta vad man kan förbereda sig på, så att säga.
Ja, jag vet inte. Ofta Nej. Kan man klaga lite intensivare. I värsta fall får man väl blocka dem då. Men ja. Alltså det är klart, ringer man hem till någon på morgon så tar det nog bättre ett brev.
Okej, det är alltså... Det är det som är 24 timmars myndigheten, där man kan klaga dygnet runt. Intressant perspektiv. Det kommer säkert att bli några minuter över till fler frågor som ni sitter och tänker på just nu. Så jag tror vi gör så att vi lämnar ordet över till Jack Acke. Varsågod, Jack.
Ja. När jag kom hit och skulle prata över det här temat, så tänkte jag att ja, men det är väl hemskt komma här till dessa människor med visioner och internet. Och internet är ju en av de största uppfinningarna sedan hjulet. Men jag tror att man måste förhålla sig lite grann till det hela. Jag skulle vilja säga så här, att jag tycker det är positivt med brottslighet över internet. Observera betoningen då. Jag tycker inte det är positivt med brottslighet, men jag tycker det är bättre att både brottslighet och krig förs på internet än i den fysiska världen, för att det blir ju ingen blodspillan och folk gör sig inte illa, och de här stackars anställda på banker och väktarföretag och närbutiker som blir rånade, nedslagna och får sömnstörningar i flera år framöver. När den här brottsligheten försiggår på internet, så blir man ju inte lika illa drabbad. Nu är det ju visserligen så att en del människor ser datorn som en förlängning av den egna kroppen, inte bara IT-proffs utan vanliga användare, men trots allt så är det ju inte samma sak. Vi har ju en aktuell debatt nu kring det här med spyware, och jag har grubblat väldigt mycket över det där. I min bekantskapskrets, så jag känner ingen människa som kommer gående på gatan, ser en halv flaska Festis ligga där, böjer sig ner, tar upp den, dricker. Jag vet inte någon som beter sig på det sättet. Men jag vet ett antal människor som gladeligen loggar på en internetsida de har aldrig sett för. De laddar ner program och så kör de sin spyware-koll och så säger de, jag har fått spyware! Det är på något sätt någonting magiskt över det här med datorer, va? Jag har väldigt svårt att förstå det, men på det stora hela så får man väl ändå säga att det är bättre att datorn får ont i magen än att man själv får det. Ett annat perspektiv på att lyssna på vad jag kommer att säga framöver nu, det är ju det här att vad jag vill ha sagt till er idag, det är att vi måste vara medvetna om vad som försiggår. Det är ju, jag ser ju Post- och telestyrelsen ungefär som analogt med Vägverket, va? Att de ska se till att trafiken fungerar ute på vägarna. Och börjar man då grubbla över alla människöden, de här 600 personerna som dör i trafiken varje år, att det är jättetrist. Men det finns ju ingen som vill sätta sig in i varje detalj. Däremot så tror jag det har stort intresse för oss alla att känna till att hur går det till egentligen ute på den landsväg som internet är. Och det är väl det som jag tycker är den bärande tanken och som jag tyckte var motiverat att hålla det här föredraget. Det elektroniska samhället som en arena för internationell brottslighet. Varför det då? Hur kommer det sig att vi har fått brottslighet på internet? Där det finns pengar finns det brott. Det är så självklart att för de som har jobbat med brottsbekämpning så nästan inte behöver sägas, men för de som inte har varit i kontakt med det så är det kanske någon form av ögonöppnare. Det här har tillskrivits en kriminolog som heter Leif G.V. Persson. Det är möjligt, inte bara möjligt, att det är sannolikt att det är någon som har sagt det före honom, men det är väl han som gjort uttrycket känt i Sverige på senare tid. Här har blivit ett fel, det där är sista bilden. Ja. Vi ber om ursäkt för den tekniska störningen. Det finns också operatörer som har testat på idén med att ska vi se. Tillbaks till ordningen. Ja. Internationell. Det är alltså någonting som sker mellan flera nationer. Och ni som har sysslat med internet, ni vet ju att internet känner inga nationsgränser. Vi fick höra det här under föregående föredrag så där bara rent i förbigående att ja, var är det liksom lättast att klaga? Är det Korea eller är det Ryssland eller? Men när ställer man någonsin den frågan när en mjölkbutik blev rånad, va? Att ska man åka över till Korea och hämta brottslingarna eller inte? Det är ju så att internet rör sig över nationsgränserna. Jag tänker inte gå in på vilka problem det för med sig, men jag ska tala lite grann om en brottskatalog, kan man väl säga, att vad som försiggår på internet nu, och sen tänker jag avsluta med att prata lite grann om bots. Dels därför att det är väl i princip det enda som är lite svårhanterligt numera. Och dessutom är det en oerhört aktuell fråga. Jag som sysslar yrkesmässigt med säkerhet och läser ju allting om säkerhet, och jag noterar bland annat att det var en artikel i Dagens Industri för några veckor sedan som handlade om just det här fenomenet, och jag kan inte påminna mig när jag innan dess överhuvudtaget läste om IT-säkerhet i Dagens Industri. Så att jag tror att man börjar få upp ögonen för det här. Bara för att säkerställa nu att alla är med i matchen då, som inte har ägnat det här med kriminalitet på internet en tanke, så ska vi ta och gå igenom kort vad som försiggår. Spamming, det tror jag alla känner till existerar. En intressant fråga i sammanhanget är hur mycket spam finns det. Jag tror att den sista noteringen är att 61% av all internettrafik är spam. Alltså mer än hälften. Mindre än hälften av all e-post som skickas är nyttobaserad. Sen kan man ju alltid diskutera vad nytta är, men mer än hälften är alltså spam. Är det kriminellt i Sverige? Jag vet inte. I varje fall är det kriminellt i delar av USA. Men jag måste säga att jag själv är lite störd över att jag inte vet om det är kriminellt att spamma i Sverige eller inte. Det är kriminellt. Det där var intressant att höra. Jag tror vi ska utveckla det. Om inte annat så vill jag gärna prata med det enskilt för min egen skull. Men vi kan ta upp det i debatten sen. Sen har vi det här med phishing. Nätfiske tror jag väl är det bästa svenska uttrycket som jag har sett. Det är i princip spam som utger sig för att vara ifrån penninginstitutioner. Vi hade ju ett fall här för några veckor sedan i Sverige, där Nordea blev utsatt för en phishing-attack.
Vad får man som användare då?
Och för er som om det är någon som inte har hört uttrycket, så betyder det alltså att man får en e-post som dirigerar en till en internetsida där man ska mata in personliga uppgifter som bankkontonummer, lösenord och så vidare. Inte lika farligt i Sverige eftersom vi har en bättre banksäkerhet än vad man har i USA. Sen har vi någonting som heter trojaner. Det är en skadlig kod som kan stjäla login till banker, kan stjäla certifikat. Och det här är ju en utveckling som går väldigt fort. Tidigare pratade man om datavirus som kan sprida sig, trojaner som inte kan sprida sig. Sen har de en skadeeffekt då, kan stjäla login till banker. Det som har hänt det här året är att den här utvecklingen med modulär kod, det är det bästa uttryck jag hört hittills från ett antivirusföretag, att de här skadeprogrammen blir mer och mer välutvecklade. Man laddar ner en liten bit som laddar ner mer ifrån internet. Så att det här uttrycket trojaner, ni får tänka på det då, inte i den gamla bemärkelsen utan ett program som finns på PC. Sen tror jag de flesta känner till också att det försiggår hacking. Man stjäl kreditkort. Det enda som är nytt är att det har fått ett nytt flashigt namn, spear phishing. Sen finns det också en handel över internet med stulna kreditkortsnummer, även manuellt stulna. Det tror jag alla känner till, att till och från så uppstår det ligor även här i Stockholm som plockar av kreditkortsnumret när man betalar på vissa ställen, skimming som det heter. Och naturligtvis ett kreditkortsnummer, det kan man ju handla med över internet också. Den här kriminaliteten då, den kan vi dela in i den här småttiga kriminaliteten. Det finns vissa företeelser som jag tycker är intressanta, men kanske inte så fasaväckande. Det finns en trojansk häst, en trojan som stjäl information om online-spel. Ragnarok heter den, för att den stjäl information om spelet Ragnarok. Vissa online-spel, de innehåller symboler värda pengar. Och det är ju ett problem för den som blir drabbad då. Någonting som är betydligt ruskigare när man arbetar på företag, det är industrispionage. Det är egentligen busenkelt att designa sån här skadlig kod för att rikta sig mot ett visst företag. De flesta som sitter här inne känner till ordet IP-range. För några år sedan så var det ett datavirus som hette 911-viruset som riktades till styrcentralerna för nödnumret i staten Texas, om jag minns rätt. Och det här är ju någonting som kommer att komma nu. Det här är det mest omskrivna fallet som avslöjades av National High Tech Crime Unit i England. Jag har tappat greppet, mycket tid jag har nu. Okej. Och det här kommer att bli mer och mer svårt att upptäcka, för att datavirusskydd numera, det är ju industriell stordrift va. Ni skickar in misstänkt datavirus till leverantören och så tuggar den igenom deras maskiner och så får ni tillbaka ett motmedel i berörta människohand. Och det här kommer ju att vara väldigt svårt att upptäcka med vanliga medel, utan det här kommer man förmodligen att upptäcka på andra vägar. Ett litet exempel, det är den här dataviruset Ganda som kom i Sverige för några år sedan. Och alla som jobbar med datavirusskydd i Sverige då fick jobba hur hårt som helst för att komma till styr med det hela. Sen ringde man till sin leverantör då i England eller USA någonstans och sa: Ganda, oh dear, I have never heard of that, we have only one sample. Och då gick alla Sveriges e-postanläggningar på knä. Och det här var liksom ett land som blev drabbat. Ni kan ju föreställa vad som händer när det är ett företag som är drabbat. Det ska bli väldigt intressant att följa vad som händer mer inom det här området. Det här är ett citat som jag gillade. It's hard to say what forms the organized crime will take in the future, but the reality is not very far from science fiction movies. Och ni har referensen till var ni kan läsa om det här citatet. North Carolina Journal of Law and Technology. För er som är intresserade av att spalta upp den här begreppen, att vad är brottslighet, vad är organiserad brottslighet och så vidare. Det här är ett väldigt bra artikel som krattar man ner sig åter. Även brottsligheten har ju blivit modern, va. Tidigare brottsligheten, det var ju maffia och såna här gäng som satt någon chef högst upp och beordrade att någon skulle bli mördad om han inte gjorde som han ska, sa, som ska göra, någon som inte gjorde det han skulle. Men det är ju så att brottsligheten numera, den är också nätverksbaserad, den är inte hierarkiskt baserad. Ni som följer med i tidningen om fysisk brottslighet, ni känner till att även så här fysisk brottslighet numera är nätverksbaserad. Det är bara att slanta upp 2 miljoner så får ni en färdig plan för ett bankrån. Och den här nätverkstanken är ju framförallt väldigt bra på internet. Här kan man då identifiera kodare, de som skriver program i kriminellt syfte, de som eventuellt förmedlar programmen. Det är ju inte säkert att en duktig kodare har affärssinne som har liksom känner dagspriset på vad man får för en bra bot. Ja. Och sen har vi då brottslingarna som utför brottet. Så vad är då ett program i kriminellt syfte? Ja, de vanligaste syftena, det är lösenords- och ID-stölder, kanske certifikatstölder i framtiden, DDoS, Distributed Denial of Service. Jag ska förklara det uttrycket lite senare. Och det som börjar sprida sig mer och mer nu, det är att man skickar spam via sådana här program. Och som jag nämnde tidigare, att de här programmen numera, det är inte ett kodstycke som bara hamnar på en dator, utan de är ofta små system med flera olika komponenter. Där den första komponenten kommer in, laddar ner ännu mer funktionalitet, laddar ner styrkommandon. Och det gör det alltså väldigt lätt att infektera med små filer, och de är lätta att uppgradera. De är återanvändningsbara numera. Jag tänkte nu gå över till själva den verksamhetsmässiga tillämpningen av sådana här program. BOTS, den förkortningen för robots. Vi hörde dem nämnas kort i det förra föredraget, men det var mer teknisk inriktning. Vi ska börja med att mjuka upp hjärnan och fundera på den här frågan. Om ett företag har 100% av sin omsättning via internetsidor, hur stor del är då sårbar för attacker via internet? Får jag ett bud? 100%. Mycket bra. Och det här börjar ju bli ett problem, för att jag som jobbar med säkerhet, så läser jag en pressrelease där företaget X säger då att i år har vi nått 30% av omsättningen via internet. Och jag som säkerhetsmänniska tänker bara, jaha, 30% som är sårbart för attacker via internet. En glädjedödare på mitt jobb också. De som är mer kända, det är ju pokerföretagen, och vi har ju betalningsförmedlingar. De flesta har väl köpt flygbiljett över internet, betalat via PayPal eller något liknande. Och vart efter som företagen börjar inse det här, så kommer det också bli mer och mer diskussion, vad kan vi göra åt det här? Och det här är ju en välutvecklad industri. Vi kan ta det här exemplet Spybot. Det är en familj som attackerar via en sårbarhet som Microsoft löpnumrerade MS-05-39. MS-05 då, det betyder att den är publicerad i år. Det är nummer 39 av Microsofts publicerade sårbarhet. Den publicerades 9 augusti. Så roa mig med att slå upp att hur många varianter finns det på den här? Ja, ungefär en månad senare så fanns det ungefär 400 varianter. Det är allt ifrån de som vidareutvecklar dem, de som lyckas stjäla de olika kodbitarna och snickra ihop egna varianter. Man kan köpa koden. Ni vet, ungefär som man kan köpa en byggsats till en bil, man kan köpa en byggsats till olika typer av kriminella program som bots. Och vad gör då till exempel det här programmet Spybot? Det är en bakdörr till datorn som kan styras för att bland annat utföra DDoS-attacker eller att sända spam. Det är de vanligaste verksamhetsmässiga tillämpningarna. Spam, vet ni vad det är? Det är väldigt dyrt att ha en egen server. Då är det mycket bekvämare att bryta sig in i någon annan server och sända spammen därifrån. Och dessutom är det ju så att de här antispamverktygen, de hinner efter hela tiden. Det är en hel teknologi för det där, hur man stoppar spam. Och ett av knepen som finns för att undvika antispamprogram, det är naturligtvis att byta värddator väldigt ofta. Jag ska inte säga hur ofta, men ruskigt snabbt går det. Och det här är ett multiverktyg, va? Den skadliga koden, schweiziska armékniv kan man säga. Man kan ha den och sända spam med. Man kan ha den för DDoS-attacker. DOS, det betyder alltså denial of service, vilket betyder att man överbelastar en resurs, till exempel en internetsida. Och det här gjorde man manuellt förr i världen, men det upptäckte man ju rätt snart, de som sysslar med det, att det blir mycket mer effektivt ifall man automatiserar förfarandet. Och det här lilla D till framkanten, DDoS, det betyder att den är distribuerad. Man har alltså ett antal olika agenter som utför det här. Med agenter så menar jag datorer då. Vad har man för nytta av det här då? Ja, man skickar en e-post till offret och så säger man, nu får du betala, annars så tar vi och sänker din sajt. Och om de inte betalar så startas det helt enkelt en DDoS. Jag har inte tagit med någon referens, men det finns ett antal intressanta skildringar på internet av hur det här går till. Tiotusentals datorer, det var också en siffra vi hörde tidigare. Det är väl, finns väl väldigt många delade bud om hur det här går till rent tekniskt, men om man slår samman alla uppgifter man läser i tidningen, så är det väl ungefär mellan 5000 och 100 000 bots i en sån här botnet. Hur många nya kommer det då? Ja, jag läste en intressant annons för ett par dagar sedan. Det var ett säkerhetsföretag som sa, det kommer 172 000 nya varje dag. Och så tänkte jag, gud vad hemskt, 172 000 nya. Och sen vände man blad, så stod det finns 5 miljoner i hela världen. Och så tänkte man, vänta nu, då blir den här kvoten full då på 20 dagar eller vad det kan bli. Så den absoluta sanningen, sen vet man inte, men om ni vet att det är tusentals som varje dag blir infekterade och det är tiotusentals som är inblandade, så har ni kommit en bit på väg. Förslag till vidare läsning. Jo, jag skulle berätta allt som är värt att veta då om brottslighet på internet på 20-25 minuter, och det är lite svårt. Men om ni går in på den här sajten, så skulle jag vilja säga att den innehåller allting: teknik, historia, motmedel, juridik, amerikansk juridik visserligen, men mycket historia. Ett av de första DDoS-verktygen hette Stacheldraht. Det betyder taggtråd på tyska. Och när man läser om det, då får man nästan samma känsla som en flygingenjör kan få för bröderna Wrights första flygplan, att åh, men titta, så gulligt, titta på den där små stagen, och så flög allting. Det är samma som att läsa om Stacheldraht. Men som allting på internet går i cyberhastighet, så är det likadant med det här. Om jag minns rätt så kom Stacheldraht år 2001. Rätta mig om det är någon som vet bättre än jag. Tror det är 2001. I varje fall var det inte förra årtusendet. Mina kontaktuppgifter och e-postadress och telefonnummer. Frågor?
Ja, är det någon som har en kortis till jag, så går det bra nu. Jag tror vi lämnar det med spamutredningen, det där legala och icke-legala. Det kan vi ta lite senare, för jag skulle själv vilja ställa några frågor där.
Ja.
Är det någon som har någon annan fråga till jag? Då tackar vi dig så länge, och vi sparar applåderna och föreställningen, avslutet i frågestunden här. Johan, du har nu 25 ungefär. Blir det bra?
Jag heter Johan Mortensson. Jag finns på Post- och telestyrelsen, en enhet som heter CITIC, Sveriges IT-incidentcentrum. Jag ska börja med att be om ursäkt för hur jag låter, och då tänker jag inte på dialekten. Den tänker jag inte be om ursäkt för, utan jag tänker på... Det kommer bli en del hostande och harklande, men det får ni stå ut med. Jag skulle prata lite om orsakssamband. Vi har hört om en massa elände här, och alla är jätterädda och ledsna och tror att jorden håller på att gå under. Så att mitt föredrag kommer handla om: hur hänger det här ihop? Vad är det som ligger bakom det som händer? Och så här stod det i programförklaringen. Jag skulle prata lite om vilka som utgör internet. Vad består internet av? För det är ju den stora förklaringen till det här. Och sen den lite provokativa raden där, hem-PC-reformen, skott i foten. Jag ska försöka förklara hur jag tänkte där. Prata lite om de verktyg som står till buds för att rätta till saker och ting. Vilka jag ser som de dominerande problemen just nu. Och sen spekulera lite kring vad som kan tänkas hända framöver. Och när det gäller tredje punkten, verktyg, kan man passa på att understryka att det finns ju verktyg. Det går ju att göra saker. Det är ju inte riktigt så läskigt som man kan känna efter de två första föredragen. Kort om CITIC bara. Vi har ett regeringsuppdrag sedan 3 år tillbaka som går ut på att hantera IT-incidentrapporter, sprida information om nya problem som kan orsaka eländen i datorer och i nät, ta fram råd om förebyggande åtgärder och sammanställa statistik om vad vi ser på nätet. I kortet vad CITIC handlar om. Och det gör vi genom att ge ut någonting som vi kallar för särskilda råd. Alltså enstaka uppgifter om enstaka sårbarheter och hur man skyddar sig mot dem. Information till det får vi från vår egen omvärldsbevakning. Vi får en del information från samarbetande organisationer, likadana som vi själva utomlands till exempel. Och vi kan också ägna oss åt egen forskning där vi klämmer lite på produkter och ser vad som händer. De värsta bland de här särskilda råden skickar vi också ut som blixtmeddelande på en abonnerad e-postlista som man kan ansluta sig till om man vill. Vi fick också någonting som vi helt enkelt kallar för meddelanden. När vi hittar attackerade sajter på nätet, och det hittar vi rätt många, så passar vi på att tala om för sajtägarna att de kanske borde titta till sin sida. Och det ger allehanda reaktioner, allt ifrån tack så mycket, det hade vi inte märkt, till va, spionerar ni på oss? Så det är alltid spännande. Vi publicerar förebyggande råd och statistikrapporter. Vi tillverkar lite verktyg som jag ska återkomma till. Och sen så är vi med på sånt här, seminarier och föreläsningar. Och alltihopa hittar man på webbplats som ser ut ungefär så här. Då så, vilka utgör internet? Det här är då från en undersökning som PTS gör årligen. Förra årets undersökning såg ut så här. Svensk telemarknad 2004. Det här är alltså antal internetaccesser. Det är ganska många som är med på nätet nu för tiden. I Sverige har vi alltså då mer än 3 miljoner privata internetaccesser. Och allt fler av dem blir bredbandsaccesser. Jag tror jag hörde häromdagen att numera så är en tredjedel av svenskarna anslutna med fast lina till nätet. Och det betyder att även om företagsaccesser brukar vara bredare pipor och större och intressantare mål för busarna, så börjar privatsidan att utgöra en mycket signifikant resurs för den som vill uträtta saker på nätet. Och alla de här miljonerna människorna är ju då en del av internet och utgör en del av problemet och lösningen. Den här bilden visar hur många som vet hur de ska hantera det här. Det här med hem-PC-reform, hur smart var det? Ja, man kan ju fundera lite kring det. Om det nu är så att alla, nästan alla är en del av internet numera, så är det så att hem-PC-reformen är en stor del av förklaringen till det, att folk har fått hem datorer. Då kan man fundera lite kring orsakskedjor. Om man subventionerar hem-PC så säljer man fler, mer programvara. Man säljer också mer antivirusprogramvara, mer brandväggar och sådär. Det betyder att man kan ha en större marknad för det där. Man kan lägga ner mer pengar på utvecklingen av det. De kan bära större utvecklingskostnader. Då blir de ju bättre. Och får vi ut bättre säkerhetsprodukter så får vi en högre säkerhetsnivå. Det är ju den goda kedjan då. Men man kan ju göra livet svårare för sig. Säg så här istället. Man subventionerar hem-PC, så säljer man fler burkar. Fler personer blir maskinägare och del av internet. Vi får fler internetanvändare. Vi får in nya användarkategorier. Och i och med det får vi generellt sett sänkt säkerhetsnivå. Vilken av bilderna är sann? Ja, ingen av naturligtvis, men man får fundera lite grann på orsakssambanden. Och det här är, tror jag, den viktigaste insikten, att internet numera inte ett antal relativt kompetenta företag och högskolor som sammankopplar, utan det är folk i allmänhet med bredbandspipor och kraftiga hemdatorer. Vi tutar ihop ett verktyg som heter Testa datorn, och det är ingen rocket science, men det funkar som ögonöppnare. Och har ni inte sett den och har ni inte provat era datorer, så passa på. Det passerade 250 000 tester häromdagen. Och vi har lite resultat ifrån det här testet. Det är väldigt basic test. Det kör ett open source program som heter Nessus med ett litet grafiskt snitt runt, och så genererar lite statistik. Om vi tittar på statistiken som kommer ur det här, så ser det ut ungefär så här. Att 3/4 får okej enligt det här testets definitioner. Nästan en femtedel får någon typ av varningsflagg som inte är särskilt allvarlig egentligen. Men 7% får underkänt. Rött betyder dra ut sladden, packa ner datorn i kartongen och glöm det där med internet. Inte riktigt, men rött betyder att du har ett problem att åtgärda bums. Och då ska man ha i åtanke att det här är ändå folk som är så pass säkerhetsmedvetna att de väljer att göra ett test. Så summan av kardemumman, 3 miljoner privatanvändare anslutna. Bilden ser ungefär ut så här. Det är ganska många sårbara datorer där ute. Vi har hört om bots här tidigare. Så det finns ganska mycket resurser att ta till sin egen användning om man är en bus och vet hur man ska göra. Så hur medvetna är hemanvändarna? Det här är också från en individundersökning som PTS gör årligen. Och det här är sammanvägt då, både uppringd access och fast access. Och man kan se en viss förbättring då år för år, men det är fortfarande så att det är en rätt stor andel av internetanvändarna som inte har fungerande antivirus- och brandvägslösning. Och det betyder att det finns rätt många, återigen, rätt många maskiner att använda sig av där ute. en amerikansk undersökning för ett år sedan ungefär, America Online. De samlade in lite datorer och tittade i dem. Ägarna till de här datorerna, 77% trodde att de var säkra mot säkerhetshot. Men 2 av 3 hade inte kombinationen fungerande antivirus och brandvägg. 85% hade antivirus, men alltså flera av dem som inte hade fått till det riktigt med installationen och inte fått igång uppdateringar och liknande. Och 72% av dem använde datorerna till integritetskritiska aktiviteter, till exempel hantera sina bankkonton eller prata med sjukhusen och så vidare. Man lyfte på locken på de här datorerna och tittade inuti, så upptäckte man att 80% hade flera spionprogram i datorn och 20% hade en befintlig infektion med skadlig kod. Vi ser sambanden här då. Ytterligare en PTS-undersökning från i fjol. Hemanvändarnas upplevda problem, och det här är bilden av bredbandsanvändare, inte en uppringd förbindelse. Det finns en del intressanta, som jag kommer ihåg de intressanta punkterna i den här bilden, men man kan säga att man frågade dem då, har du upplevt några problem med den dator som hushållet använder oftast mot internet? Virus var det ganska många som hade upplevt. Och vi ser att det är en fördubbling ifrån mellan 2003 och 2004. Och om man funderar lite på när undersökningarna gjordes, så det som hinner hända emellan här, det är saker som SOBGF och kanske SAS och lite annat spännande. Så att det har ju folk upplevt då. Förvånansvärt nog så är det bara 2/3 som upplever spam. De andra tror att det är okej att få erbjudanden om de här produkterna. Och det som är lite förbryllande här då, det är att trots att det är bredbandsanvändare, så är det 4% som anser att deras modem har blivit kapade. Men det betyder någonting om medvetenheten också hos den här gruppen av användare. Vad kostar de här grejerna? Jag återigen en amerikansk undersökning från Consumer Reports från i år. Det är väl lite grann som konsumentverk, höll jag på sig. I den undersökningen så uppgav 1/3 att de har fått någon typ av skador. Antingen att datorn har blivit skadad eller att de har lidit finansiell skada på grund av skadlig kod. Och det är lätt att tänka sig att om man får en infektion med skadlig kod och inte är särskilt high på tekniken, så behöver man ju betalsupport för att ladda om operativsystem och få upp datorn på knäna igen. Kostar pengar för en vanlig användare att bli drabbad och sånt här. Och så räknar man lite och kom fram till att under 2004 så spenderade de amerikanska hushållen då $2.6 miljarder på programvara för skydd. Det är så antivirus och brandväggar och annat som inte gått. Men detta till trots så spenderade de $9 miljarder på att reparera sina maskiner efter olyckor. Alla sådana här siffror ska man ju ta med en nypa salt, framförallt om de kommer från Amerika. Men att det handlar om miljarder tror jag vi kan konstatera. De där 2,6 miljarderna är ju intressanta. De kan man se på 2 sätt. Antingen så tycker man att det är förskräckligt att man behöver lägga en enda dollar på den här typen av programvara. Men det är ungefär samma resonemang som att det är förskräckligt att vi måste ha lås på våra ytterdörrar hemma. Andra sättet att se den är det positiva synsättet, att det är jättebra att folk är $2.6 miljarder medvetna om problemet, att de är beredda att lägga $2.6 miljarder för att skydda sig mot problem som de uppenbarligen har insett finns. Vad kan man göra? Man kan ju upplysa. Ett sätt att upplysa är den här sajten som vi har tagit fram på PTS, som har ett område då för privatpersoner, hemmet, och ett område för företagsanvändare. Men man kan ju inte tvinga folk att läsa sånt här. Man måste ju locka dit dem på ett annat sätt. Men information är starkt vapen för att minska risknivån där ute på nätet. Det finns en annan sajt som heter Surfa Lugnt, och den ser förhoppningsvis inte ut så här. Hur den ser ut kan ni själv konstatera genom att knappa in den här URL. Men det är en gemensam satsning med 15 olika organisationer som startade med buller och bång på Kina-teatern i maj med Steve Ballmer och Ulrika Messing, dock utan dansnummer av Steve Ballmer den här gången. och som nu rullar ut i landet med lokala aktiviteter runt om under det närmaste året. Återigen, upplysningskampanj. De har montat ut, jag såg någonting här. Ja, så de existerar i verkligheten, inte bara jag som står och påstår det. Om vi pratar lite om skadlig kod, vad är det för grejer som rör sig ute? Vad ser vi för förändringar? Vi ser, det här är en symbolisk bild som alla förstår. Vi ser att det fortsätter att komma tiotals nya varianter av skadlig kod varje dag. Vi ser möjligen en liten ökning av antalet exemplar eller varianter. Men det som är väldigt tydligt är att vi ser mycket mindre destruktiva traditionella virus. Vi ser mycket fler bottar, skadlig kod med ett syfte, skadlig kod med någon bakom som vill åstadkomma saker och ting. Så att det som håller på att ske nu ganska snabbt är en väldigt snabb skiftning ifrån hackers med sprayburkar till organiserad brottslighet. Det här är big business. Detta har vi pratat om tidigare under seminariet här. Vi gjorde en mörkertalsundersökning tidigare i år. Vi frågade oss hur mycket händer där ute och hur mycket av det rapporteras och kommer till vår kännedom. Frågade 500 organisationer i Sverige. Det visade sig att 45% av de här organisationerna hade någon gång drabbats av det som vi i undersökningen definierade som IT-säkerhetsincidenter. Och av dem så hade 28% faktiskt drabbats under det närmast föregående året. Så att det är ett aktuellt problem för organisationer. Det är inte något historiskt som man nu har lärt sig att hantera. Och vad som också var intressant var att det visade sig att ungefär hälften av organisationer hade ingen egentligen fungerande intern rutin för hur man skulle hantera incidenter och olyckor. Vem ringer till vem och säger vad och vem ansvarar för vad och hur organiserar man sig medan det håller på att hända. Så här finns det mycket att göra. De dominerande problemen då, vilka är de? Ja, jag ska inte ta upp med äran av det här citatet från någon klok människa som sa det här. Vi tänker nationellt men vi agerar i internationella förlopp. Så det vi gör är ju att sätta upp svenska lösningar på ett internationellt problem. Och sen så gör vi så gott vi kan för att få de lösningarna att fungera ihop med den danska lösningen på samma problem och den amerikanska lösningen på samma problem och så vidare. Men förloppen är ju internationella, som vi också har hört här tidigare då. Så att internationellt samarbete är A och O för att vi ska komma någon vart med de här sakerna. Vi måste konstatera att även om internet är en underbar uppfinning och det går att göra rätt, så är det en väldigt ogästvänlig miljö som det ser ut just nu. Man ska inte ge sig ut på internet utan hjälm på huvudet helt enkelt. En annan signifikant punkt här är att internet växer ju någonting otroligt. Det växer väldigt fort i Sverige, men Sverige är ju bara en liten hörna av internet. Det växer kolossalt i antal noder och antal användare och i trafikal kapacitet i länder som Kina till exempel. Enorm tillväxt. Och därutöver så växer det också i tillämpningar. Alltså man använder internet för fler och fler saker. Vi blir mer och mer vana vid att använda internet. Vi ser det som någonting självklart. Och vi är också beredda att göra mer och mer viktiga, känsliga saker via internet. Som att handla och lämna ut personuppgifter och så vidare. Och vi har en stor utmaning när det gäller kompetens. För när nätet växer till så sjunker genomsnittskompetensen kan man säga. Per nod och per användare. Så att utmaningen att ge de nytillkomna någon typ av grundkunskap och hjälp till självhjälp, den är enorm. Botnet står med fet stil för att det är det som är det riktigt läskiga bekymret, men det bygger ju på de andra bekymren. Botnets används för många saker som som vi ser spår av stort sett dagligen. Det finns exempel på att man har gjort överbelastningsattacker och skickat utpressningsbrev. Det finns dokumenterade sådana fall även i Sverige mot spelsajter till exempel. Det finns också dokumenterade fall av den här typen av attacker med politiska motiv. Relativt nyligen, slutet på förra året, så var det en sån händelse i Holland till exempel, där man sköt ner ett antal regeringssajter i protest mot det holländska regeringen kallade för sociala reformer. De används för spamutskick, de används för phishing, de används för allt möjligt. Spionprogram är också ett stort problem, och framförallt så är det integritetsfrågor det handlar om. Och det handlar också om att gränserna mellan vad som är legitim programvara och vad som är skum programvara håller på att suddas ut. Man använder olika tricks för att sudda ut de här gränserna, allt ifrån att man övertygar någon om att ladda ner någonting för att få någonting, till att man har ett licensavtal som är flera kilometer långt så att ingen människa orkar läsa det utan trycker på okej, och sen så har man ju godkänt det här. Så det är några av de dominerande problemen här. Skulle ha haft Bosse Norgrens kristallkula här, men frågan är då, vad är det som kommer att hända nu framöver här då? Vad kan vi vänta oss? Ja, vi måste fortsätta med den här typen av informationsinsatser där vi försöker ge folk hjälp till självhjälp. Och det är flera olika instanser som kan vara aktiva på den fronten. Samhället kan naturligtvis göra saker, men också ISP-erna. Och naturligtvis leverantörer av produkter, programvaror. Det är troligt att vi kan se tjänstedifferensiering framöver. Det vill säga att det kommer olika typer av tjänster där användaren bäddas in i olika mycket säkerhetsfluff. Och det finns en del sådana tendenser redan nu faktiskt när det gäller olika typer av bredbandsuppkopplingar med eller utan inbyggt säkerhetspaket. En möjlighet som uppstår: från 1/7 så är lagen om elektronisk kommunikation modifierad så att det faktiskt, texten om krav på god funktion och teknisk säkerhet gäller inte bara backelittelefoni som förr i världen, utan egentligen all elektronisk kommunikation. Och det kan ju tänkas att det är ett verktyg som kan komma att behöva användas. Vi lär få se en hel del energi läggas på internationella samarbeten för att riva botnets, få bort dem. Och ett botnet består ju oftast av en struktur med en kontrollmaskin och ett antal zombier eller drones eller bots, vad man nu kallar dem för. Och prioritet ett är ju att riva ner kontrollmaskinerna. Prioritet två är att plocka bort alla zombierna, men de är ju 10 000-tals, så det tar ju lite längre tid. Men det är någon som kommer på ett bättre trick, så hör av er. Men det kommer bli fokus på det framöver här. Det som också börjar hända är att vi kör internationell kompetensöverföring, alltså nya länder. Nu låter det som att de satt med flinthacka förut, men så är det ju inte. Men nya länder där internet växer till och där man behöver bygga allt ifrån ISP till myndighetsstruktur till någon typ av kompetent kundbas. De behöver och får hjälp. Och det kommer att läggas en hel del energi på sånt framöver. Och sen lär vi få se mer hype kring skadlig kod för mobila terminaler och MP3-spelare och spelkonsoler och gud vet allt som vi har sett på sistone. Och det är vi inte bekänt av antagligen, men vi lär alla får se de här artiklarna i tidningen och själva lära oss att sortera vad som är sales push och vad som är verklighet. Sammanfattningsvis då. Det är kallt ute. Internet är en ogästvänlig plats. Det är livsfarligt att ge sig ut på det. Men gör det ändå, men ta på hjälmen. Så funkar det. Viktig iakttagelse, internet växer så det knakar. Det är väl okej om du lär dig hantera det, men det kommer hela tiden till 10 000-tals nya användare som är ute för första gången. Vi får nya användargrupper, och nya användargrupper som inte får hjälp, de är en systemrisk. De skapar möjligheten att bygga botnet och göra de andra sakerna. Numera så är det inte finiga hackers vi tampas med, utan det är skickliga och målmedvetna aktörer. Det är organiserad brottslighet till exempel. Väldigt många vet inte hur de ska hantera incidenter. Det är en kunskap som ännu inte finns där ute. Och bekämpning av botnets kommer att ges prioritet här framöver. Det var det hela. Tack för mig.
Tack Johan. Så tackar jag er så hemskt mycket för att ni kom, och så tackar jag våra killar här.